Texten för den här predikan blev mig given av våra pastorer, Björn och Alexandra. Vi är inne i en temaserie kan man säga, då vi tar upp den här texten som vi läste tillsammans. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, om hela din själ och med hela din kraft, om hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Den texten finns i ett par sammanhang i vårt nya testamente. Dels när Jesus själv sammanfattar det viktigaste i lagen i gamla testamentet på fråga från fariseerna. Då säger han just de här två, den här versen, de här orden. Och det andra tillfället är det här i den här berättelsen som ju är så välkänd att det nästan är lite svårt att predika om den. Liknelsen om den barmhärtige samarien. Texten, den här versen som egentligen är två versar, är tagna ifrån gamla testamentet. Den första delen som handlar om Gud. Att älska Gud med all sin kraft och makt och förstånd och hjärta. Det är från femte Moseboken. Och den andra delen som handlar om att älska sin nästa som sig själv är från tredje Moseboken. Men de här två orden sammanställdes ofta just vid Jesu tid för att sammanfatta hela lagen. Relationen till Gud och relationen till sin medbroder. Och dagens predikan tänkte jag bli en kort utläggning av några tankar kring just de här två delarna, för de hör ihop väldigt nära. Men innan vi gör det ska vi och samla oss i en kort bön. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Ett ord som tål att upprepas gång på gång. Och nu ber vi Herre att den här predikan ska bli någon tankeväckare för någon av oss här inne. Det är ju en känd text, en text som är ganska utnött på många sätt, som vi kan ganska väl, många av oss. Men Herre, ge den nytt liv den här stunden så att vi får uppleva att du talar till oss genom din heliga ande. Jag ber i Jesu namn. Amen. Själva situationen är viktig. Det handlar om en slags konfrontation. Ett möte av ganska spänt slag mellan å ena sidan en laglärd. Han var säkerligen farisé. Och fariséerna var ju faktiskt de allra frommaste och bästa och rättfärdigaste människorna vid den här tiden. Det var ju folkets idoler när det gällde andligt liv och rättfärdighet. Han var laglig, han kunde lagen, han kunde orden ifrån gamla testamentet. Och han utmanade då Jesus, som ju var en man av folket får man säga. Kanske lite självlärd när det gäller Bibeln. Han var en folklig ledare, väldigt populär, hade många efterföljare. Och betraktades som en lärare, en rabbi av sina efterföljare, sina lärjungar. Och man kan ju se nu här att den här laglärde är lite kanske små i Rom, säger mästare, säger han. Vill så här, va? Du mästare, jag är laglärd. Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Och Jesus, han är lite som i spänt läge här. De har säkert ett gäng omkring sig som undrar, hur går ni alltså? Vem vinner debatten här nu då? En laglärd, Jesus och en påhejande skara kanske. Och Jesus gör ju det allra smartaste man gör. Han talar vänner på frågan. Ja, vad säger du själv, du som kan texten? du som kan lagen. Vad står det i lagen om det här med evigt liv? Och som svar på den utmaningen då, så kommer det här citatet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Och Jesus säger, ja, bra. Du svarade rätt. Gör så och du får evigt liv. Det var rond 1. Rond 2. Den här laglärde var ju en rättfärdig och god man. Det ska jag veta. Och det vill han ju att folk ska förstå. Han kan inte ge Jesus då sista ordet i det här riktigt, va? Med folk som står på och lyssnar. Utan han vill ju visa då att han verkligen är en rättfärdig man. Och väntar att Jesus ska bekräfta det. För alla visste ju att han var en rättfärdig man. Så han säger så här: men vem är då min nästa? Och väntar sig då ett svar. Ja, det är väl en sån som du som fariserna är. Va, så här, va? Och det är det läget. Är det skarpa läget som den här berättelsen kommer om den barmhärtige samarien. Den här texten har alltså två frågor egentligen, eller hur? Den första frågan är ju, hur får man evigt liv? Och det är här som vi kanske ibland slirar lite grann på den här berättelsen. Vi vet ju alla vi som kan vårt nyhetsamente, som har hört om Jesus och som tillhör en tradition av kyrka och evangelium och allt det här. Hur man får evigt liv. Det finns ju bara en väg, ett sätt. Där är ju Jesus kristallklar. Liksom hela vårt nyhetsamente. Enda vägen till evigt liv är ju att ta emot Jesus som sin personliga frälsare. Han är vägen, sanningen och livet. Alltså, tron på Jesus är vägen till evigt liv. Och frälsningen, det är också kristallklart, det är ju en gåva från Gud. Inget man kan förtjäna. Man kan ju inte liksom, genom att vara duktig och snäll och from och laglydig och gå i kyrkan och hålla på vinna någon typ av frälsning, jag ser förtjänt av en frälsning. Men det är ju ett nådeserbjudande. Gud av nåd i Jesus Kristus ger oss en gåva som är frälsning, som man då hoppas och vill att vi tar emot och uppleva evigt liv. Man kan inte förtjäna den, men man kan ta emot den. Och det är själva kanske nyckeln till den första delen av den här berättelsen. Att få evigt liv. För att man kan alltså bara, egentligen bara lära känna Gud på det här sättet. Alltså av hela sitt hjärta, sin själ, sin förnuft, sin kraft, sin förstånd. Om man har lärt känna Gud i Jesus Kristus. Det är ju det sättet som man älskar Gud, som Gud vill att han ska bli älskad. Alltså att lära känna honom som frälsaren i Jesus Kristus. Någonstans säger Johannes så här: vi älskar därför att han först har älskat oss. Det är på det hänger på något sätt. Vår kärlek både till honom och sen nästa steg till vår nästa. bygger på att det är Gud som först älskar. Och om vi har tagit emot hans kärlek i Jesus Kristus, och då kan vi också älska Gud av hela vårt hjärta, av hela vår själ, av hela vår kraft, av hela vårt förstånd. Frälsningen alltså är själva grunden här. Sen kommer den andra frågan då. Vem är min nästa? Och då kommer den här berättelsen, den här liknelsen. Och den är ju otroligt alltså välkomponerad med tanke på debatten och på den här konfrontationen. En jude, naturligtvis, står inte, men det var en jude på väg ifrån Jerusalem till Jeriko. Råkar illa ut, råkar röva händer, blir hastiga slagen. Ligger där blodig och halvdöd vid vägen. Bra början. Nu kommer en man förbi på samma väg. Han var präst. Aha, en präst är det. Ja. Prästen, han kanske är på väg till templet, det vet man inte, men det kan han ju vara. Och jag är lite rädd för det här med dödingar. Va? För att det var så att att röra vid ett lik var ju att bli oren. Och då kunde han tjäna som präst i templet om det var det han skulle göra. Men i vilket fall som helst, han undviker den slagde mannen och går vidare på sin resa. Aha, tänker den laglärde. Wow! Det är självklart, präster. Visst är alla hur de är alltså. Skenheliga, ritualister. De tänker bara på det här med ritualer, renhetslagarna, på templet och på det här. De är inte rättfärdiga, de har ingen aning om rättfärdighet. Bra Jesus, gjorde det bra. Mm. Poäng nummer ett. Jaha, nummer två. Man nummer två går förbi. En levit. Leviterna var ju en grupp som hörde ihop med prästerna. Det var ju de som var samma stam, levistam, som prästerna var. De hade ju lägre uppgifter, men också det i templet och tjänade det liksom ihop med prästerna. Också han då, kanske av samma skäl som prästen, undviker den skadade mannen och går förbi. Oh, wow, tänker den laglärde. Vad kan man vänta sig av en levit alltså? Hantlangarna och prästerna alltså. De har ingen aning om rättfärdighet. Och sen väntar man på den tredje mannen. Men, säger Jesus. Ha, tänker jag. Nu kommer farisén. Ha! De ska visa hur det är var rättfärdig. Han och mannen, sin broder. Men, säger Jesus. Det kom en samarier! Förrädiska urslingar, orena, otroende, halvjudar. Vad han där göra i berättelsen? Tänker vi den laglärde. Men ja, vi ser vad Jesus ska upp det här då alltså. Vad är det för twist på den här berättelsen då, tänker vi kanske den laglärde. Samarien stannar. Ta hand om en slagen fast han är jude. Sköter om honom. Tar honom till värdshuset. Ger honom vård och betalar för kostnaden. Jaha. Det var en konstig historia, tänker vi laglärde. Och så kommer frågan. Vem säger Jesus till honom då? Den laglärde. Vem av de här tre är det här mannens nästa? Och den laglärde farisén, han vill inte ens ta ordet samarier i sin mun. Han säger, den som visade mannen barmhärtighet, säger han då, för att undvika just det här fula ordet, samarier. Jaha, säger Jesus. Gå du och gör samma sak. Den laglärde är golvad, totalt golvad. Andra ronden till Jesus. Ungefär så är den här berättelsen uppbyggd. Och är det poängen som Jesus vill ha fram i den här berättelsen? Poängen är att barmhärtighet, sann barmhärtighet, sann rättfärdighet går bortom de gränser man har satt som from och rättfärdig jude. Alltså, judarna hade inget med samarierna att göra, inte heller tvärtom. Men här berättelsen visar att om man ska vara barmhärtig, om man ska vara rättfärdig, som Gud förväntar sig att man ska vara mot sin nästa, då går man över gränserna. Samarien tar hand om juden. Alltså, den nästan är inte bara den som tillhör mitt folk, min grupp, mitt land, utan det är den som behöver Guds barmhärtighet. Varför då? Varför är det så? Jo, därför att Guds kärlek är gränslös. Därför måste Guds barns kärlek, vår kärlek, också vara gränslös. Guds frälsning gäller alla folk. Och därför måste våran barmhärtighet, vår nästa, beröra alla folk. Okej, vad kan vi då lära oss själva av den här berättelsen, här texten idag? Och vi som är här i Centrumkyrkan i Mariannelund. Och jag har sagt fram fyra saker som jag bara lyfta fram här. Den första är lite pinsam egentligen, för den är så, jag har sagt gång på gång här förut, inte hur många säger samma sak. Och det värsta är att vår pastor Björn säger samma sak också här om sistens. Så det är något kanske viktigt då. Man måste få rätt ordning på sin kristna tillvaro, det är det första. Alltså, först älskar man Gud. Han som älskade oss och frälste oss i Jesus Kristus. Det är det första. Då vinner man evigt liv. Och först då kan man också låta Guds kärlek bära frukt i kärlek till nästan. I gärningar, i det goda, i ett rättfärdigt liv. Det är ordningen. Först det eviga livet, sen det rättfärdiga livet. Först mötet med Gud, sen frukten av det mötet med Gud. Det är ordningen. Man kan nämligen inte förtjäna evigt liv. Inte ens genom att hjälpa en blodig man i vägkanten. Den andra punkten är inte lika pinsam att nämna, men den är också väldigt viktig. Det är två saker man måste ta ställning emot, kanske välja rätt. Det första man måste välja rätt i det här, den här lögnen. Man måste förstå den här urgamla, fromma lögnen. Att goda gärningar och laglydighet belönas med evigt liv. Den är fariseisk, okristen. Låter bra. Passar bra in i samhället. Och känns väldigt rätt för den vanliga människan. Men den är inte biblisk. Det är en lögn. Frälsning vinns på annat sätt, inte genom laggärningar. Och den andra ställningstagandet där är ju, man måste undvika människans största frestelse. den i särklass största frestelsen i människans historia. Och det är att sätta sig själv i centrum. Vi vill så gärna ha oss själva i centrum. Vår bekvämlighet, våra tankar, våra idéer. Vi vill bestämma över oss själva på ett sådant sätt att vi glömmer bort andra. Och den frestelsen, den som leder fram till den här typen av frågor som man ofta hör, påstår man ofta hör i samhället. De skyller sig själva, de andra. Alltså. Jag har nog med mitt eget. Eller, ja, vi har ju begränsade resurser. Vi har inte möjlighet att ta hand om det här. För vi måste ju först lägga på oss själva, eller hur? Eller, det är inte mitt fel att det går illa för andra. Men så tänker inte den som verkligen älskar Gud av hela sitt hjärta. Den första mördaren var Kain. Och hans försvar var: ska jag ta vara på min broder? Är det min sak att bevara min bror? Det är den farligaste frestelsen människan någonsin ska uppleva. Måste undvikas. Den tredje punkten då, det man brukar tala om i det här sammanhanget, det är det här: vem är min nästa? Ja, alltså det här med nästan är förstås det som är oss närmast. Det är vad det betyder. Och det är ju väldigt många nivåer på nästa naturligtvis. Självklart, min familj. Det ska man ta hand om och älska. Det kan vara en församlingsgemenskap. Gamla sjuka församlingen. Det kan vara missmodiga, trötta, vilsgångna. Självklart. Det kan vara de i samhället som är lugn med omnejd. Arbetslösa, sjuka, svåra. Ja, självklart. Men här ringen går längre och längre ut. Ända bortanför Eksjö kommun och bortanför Sveriges gränser. Ut över hela världen. Varför då? Därför att Guds kärlek går bortanför mig själv. Min fjärde punkt är egentligen kanske egentligen min huvudpunkt, möjligen, jag vet inte säkert, men jag tror det. Det är ju att den här texten, den här berättelsen är ju otroligt ångestskapande egentligen. Alltså man är alltid på något sätt otillräcklig. Och det är ju förskräckligt alltså att leva i den känslan. Att jag gör aldrig nog. Jag älskar aldrig min nästa. Jag är aldrig som den här samarien fullt ut. Och det är förlamande att leva i den typen av känsla. Och det jag har tänkt på nu på den här predikan, så är det egentligen min huvudtanke. Att hur ska man undvika den typen av förlamning, av ångestladdad kramp, som en sån här berättelse ofta leder till? Och då har jag ett råd till mig själv och kanske också till er här. Jag tror det handlar i den första delen av versen, att älska Gud. Att på något sätt måste man söka sig in i Guds kärlek. Och låta den kärleken omvandla en. Så att man på ett naturligt sätt, utan kramper och fixeringar och konstigheter, förlamningar, kan älska sin nästa. Gud älskar mig, jag älskar Gud, Gud i mig älskar min nästa. Och då det blir kanske en livsstil mera än en slags projekt. Att låta Gud så prägla att man på ett naturligt, avslappnat, andligt sätt kan leva ut sin kärlek till nästan. Någonstans där tror jag vi behöver hamna som individer, som församling. Så att vi kan fungera som Gud vill att ska fungera i vårt samhälle. Ja, ni får ta hem det här och fundera på om det är något för er. Eller kanske det är. Herre, tack för att du vill tala också efteråt. Du som har älskat oss ända in till döden på korset. Du som har gett oss evigt liv. Herre, låt din kärlek bära frukt i våra liv. Så att många får uppleva din evighet. Amen.